kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vi håller på med Romarbrevet och vi har del 17 framför oss. Jag som sitter och presenterar detta heter Ulf Gustafsson och är presentatör och tekniker. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för din närvaro. Vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord, till vittnesbördet om dig och till tilltalet från dig. Och vi ber att du ska öppna våra sinnen så att vi kan se allt klarare och tydligare vem du är, vad som är din vilja och hur du vill verka ibland oss. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, välkomna då till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska fortsätta i Romarbrevet. Och då är det kapitel 4. Romarbrevet kapitel 4. Och vi hade väl kommit en bit där. Men jag bara gör som en liten repetition. Nämligen den att i kapitel 1, 2 och 3, grovt sett från kapitel 1, vers 18 och så, så talar ju Paulus mycket om Guds vrede. Och det verkar som när man går igenom kapitel 1 och 2 att hans syfte är att på något sätt i förlängningen där övertyga det judiska folket om att de också är under Guds vrede. Och det låter ju lite konstigt och jag kan förstå att han behöver det utrymmet. Som han ändå tar, därför att det judiska folket är ju det folk som Gud har ingått förbund med. Men här finns en annan aspekt, nämligen den aspekten att Guds förbund, vi säger, kallar det för det gamla förbundet, men det syftade ju till fullkomlighet. Det är ju den längtan som ligger nedlagd i förbundet. Och det är det som är Paulus, inte Paulus mål så mycket som Paulus utgångspunkt. Han utgår ju ifrån att Jesus Kristus har fullbordat förbundet. Och därmed så kommer allting i ett nytt ljus. Och med det nya ljuset över det gamla Israel så visar Paulus, eller försöker Paulus säga, att också ni är syndare. Och då är vi där, också ni är under Guds vrede. Det som egentligen var en omöjlig tanke för det judiska folket blir nu möjlig på grund av att Jesus Kristus har bringat någonting nytt. När det nya kommer, då blir det som var för handen gammalt. Sen kom vi då till kapitel 3 där i verserna, var det 21 till och med 26 om jag minns rätt, så handlade det om hur Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Och den uppenbaras ju i Jesus Kristus och det blir särskilt tydligt i det utgjutna blodet, Jesu Kristi blod. För när Jesu Kristi blod utgjuts så uppenbaras ju Guds rättfärdighet. Syndens lön är döden. Men det som är så fantastiskt med Jesu Kristi blod, det är inte bara det att det är ett försoningsoffer, ett blodsutgjutelse, utan det blir ju samtidigt en livsutgjutelse i och med uppståndelsen och i och med att livet faktiskt finns i blodet. Så när vi tar emot Kristi blod, då tar vi emot Kristi liv. Lika mycket som vi tar emot hans soning. Så där blir själva vändpunkten. Och det här har inte skett i skymundan. Utan det har skett, korsfästelsen har ju skett så att han har blivit upphöjd som Johannes skulle ha sagt i Johannes evangeliet. Det har inte skett i skymundan utan det har skett på ett berg. För att det ska bli synliggjort för hela världen. Och sen så finns ju i den här beskrivningen av hur Gud uppenbarar sin rättfärdighet. I den beskrivningen i slutet på det tredje kapitlet så ser man också att vi människor har att tro detta. Förlita oss på Guds rättfärdighet. Förtrösta på Guds rättfärdighet genom tron. Alltså tron blir där viktig. Nu tycker jag ändå att man kan säga, om vi nu bara håller oss till det tredje kapitlet, så tycker jag nästan man kan säga att vi i den lutherska traditionen har nästan till överbetonat det där med tron. Nu säger tron alena. Hur vågar jag säga det? Jo, jag vågar säga det därför att detta att Gud uppenbarar sin rättfärdighet och sonar världens skuld, det är ju det som är det stora, inte att vi tror. Så det gäller att få rätt perspektiv på det här. Sen var det ju så till och med, om ni kommer ihåg det, att man kan översätta lite olika, att vi blir rättfärdiggjorda genom tron på Kristus, eller som det också kan översättas, genom Kristi trofasthet emot oss. Jag tycker båda översättningarna är giltiga, även om jag inser, eller tror mig inse, att man måste välja där hur man ska ha det. Men jag kan inte välja, utan jag tycker båda, det var två olika aspekter, två olika synsätt på det hela. Och sen kom vi då till det fjärde kapitlet där Paulus nu går igenom det här med tron. Han försöker då visa att detta med att vi ska förtrösta på Gud, att vi tar emot Guds verk genom tron, det är inte någonting nytt, för så var det redan med Abraham. Och nu måste han alltså överbevisa eller övertyga det judiska folket om att det här med tron inte är någonting nytt. Och han har också i sin diskussion den tanken att denna tro inte ska spela ut gärningarna. För det är ju så vi har gjort, va? Vi har sagt inte genom gärningar utan genom tron. Och så har vi betonat det på ett sånt sätt så att vi har spelat ut de där två emot varandra. Men i det judiska tänkandet så hör de ihop. Och när vi läste Jakobsbrevet så kunde vi se där att det stod att Abraham blev rättfärdiggjord genom sina gärningar. Och det var så de tänkte. Så Paulus måste alltså använda lite, han måste ha lite ambition här för att kunna visa dem att tron inte är någonting nytt, inte är att motsatsförhållande till gärningarna, utan att det har funnits där hela tiden. Och jag inbillar mig, fast det här är nog mer en känsla eller en gissning hos mig, men jag inbillar mig att det judiska folket är mottagligt för det här. Därför att på samma sätt som jag säger att tron inte är utan gärningar, så visste ju de naturligtvis att gärningar inte ska vara utan tro. Men de hade inte den betoningen. För tron kan man ju inte se. Så det är ju gärningarna man kan se, så där hade de betoningen. Så han får ägna då ett kapitel, hela kapitel 4 till det här med tron. Och sedan när vi kommer till kapitel 5, då börjar Paulus undervisa om vad det är att leva som rättfärdig. Och det blir ännu tydligare i kapitel 6, 7, 8. Som ju är den absoluta höjdpunkten för oss när vi läser Romarbrevet. Men vi har inte kommit riktigt dit ännu. Men vi kommer dit av tålamod. Sen har vi kommit då, nu ser jag det att vi har kommit till den 13:e versen. Alltså Romarbrevet 4, vers 13. Och min ambition är att vi ska hinna kapitlet ut idag. Och då tar vi det i tre stycken delar. Så att det inte blir för långt. Och den första delen är vers 13 till och med vers 17. A, första halvan av 17:e versen. Där visar Paulus hur löftena som gavs till Abraham, de löftena är knutna till tron, inte till gärningarna. Därför att om löftena ska vara löften och om nåden ska vara nåd, då kan det inte ta hänsyn till gärningarna. För gärningar ger ju resultat som vi har förtjänat. Så han måste visa att löftena och Guds nåd och alltihopa, det bygger på tron. Det finns där oförskyllt. Det finns där villkorslöst. Vi kan bara tro det. Vi kan inte ta emot det på något annat sätt. Så det är vad han säger i den där första delen. Den andra delen som är då från vers 17b till och med 22. Det är att Abraham trodde, och han trodde på den Gud som gör döda levande. Den Gud som står bakom det mänskligt omöjliga. Det är sånt som Gud gör. Och sen de sista verserna, 23 till och med 25, där skriver Paulus att dessa ord, och det som han har gått igenom här nu i fjärde kapitlet, dessa ord, de har skrivits också med tanke på oss. Därför att det är just det som gällde Abraham som också gäller oss. Så hade vi läst förra tisdagen, verserna 13 till och med 17a. Jag är lite osäker på om vi läste hela, och vi läste till och med vers 15. Jag tror vi får läsa om det så vi får med det. Då står det i vers 13. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd, och löftet står fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. Så står skrivet, till fader för många folk har jag satt dig. Så det Paulus har gjort här, utan att han har sagt det så där kanske rätt ut, det är att han har baserat tron på evangeliet. Det står ju där i vers 13, inte genom lagen, utan genom löftet, genom Guds nåd. Och tron är baserad på Guds löften och på Guds nåd, inte på lagen eller på lagens gärningar. Men så tänkte ju judarna vid den här tiden, och kanske jag fortfarande ska låta vara osagt, men man tänkte ju som så att tron bygger på lagen, det vill säga man har lagen och så tror man lagen och så gör man lagen. Det var lagen som är så att säga grundvalen. Men så är det ju inte längre för Paulus. Därför att Paulus visar ju att allting har blivit fullbordat i Jesu Kristi död på Golgata kors, som har skett utav nåd. Det är evangelium, det är soning för våra synder. Och det är någonting som vi bara kan tro. Vi kan inte förändra någonting där med våra gärningar eller så, utan det är bara tro och förtrösta på det. Och trons nya grundval, det är alltså det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och den här omdefinieringen kan inte ha varit helt enkel för judarna att ta till sig så där omedelbart. Så som sagt, jag förstår att han behöver ha lite utrymme för att förklara det här eller gå igenom det här. Nu sa jag det förra gången, vi stannade vid det där ordet där det står att löftet om att ärva världen. Men vi slog aldrig upp några bibelställen. Nu kan det vara som så att det här kan vara lite utanför. Eller kanske man säger, det här kanske vi ska sätta inom parentes. Därför att det som vi läste här nu, det handlar ju inte om att ärva världen. Utan det handlar ju om att våga tro Guds löften. Så det är ju närmast parentetiskt, tror jag, tänker jag, om man ser till sammanhanget. Att det där med att ärva världen är inte själva huvudpoängen, utan det var bara det som var löftet. Men jag vill ändå att vi ska stanna vid det där med att ärva världen. För det har ju att göra med hur vi ska se på Israel idag. Och har att göra med hur vi ska se på det judiska folket idag. Och särskilt i framtiden. Så jag gör en liten utvikning. Och då så var den utvikningen det första, att det pekar på ett geografiskt område. Alltså löftet pekar på ett geografiskt område. Och då slår jag upp i första Mosebok. Det var ju där Abraham fick löftena. Och det här fick han då återigen inte genom lagen. För den var ju inte ens given vid den här tiden. Utan han fick löftet utav nåd. Grundat på evangelium. Och i första Mosebok 12 så kallas Abraham ut ur Ur, och så står det i vers 7: Herren uppenbarade sig för Abraham och sade åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Och det ska vi ju förstå bokstavligt här. Titta i kapitel 13, vers 14. Då har Abraham flyttat till Hebron, som ju ligger i södra Israel. Herren sa till Abraham, sedan Lot hade skilt sig från honom: lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder och öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Inte minst de sista orden där tycker jag man kan lägga märke till. Nåja, det där var ju bara två versar, men det finns fler versar. Titta i kapitel 15, vers 7. Sedan sade han, alltså Herren, till Abraham: jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. Och jag bläddrar till slutet av samma kapitel, 15, vers 18. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sade: åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Keniternas, Kenisiternas, Kadmoneernas, Hettiternas, Perisernas, Rafaernas, Amoreernas, Kananeernas, Girgasernas och Jebusiternas land. Det är ett ganska tydligt område. Och så här fortsätter det. Vi tittar i kapitel 17 också. Där står i vers 8: det land där du bor som främling, hela Kanaans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Så det är ju då ganska uppenbart att ett geografiskt område här. Och det finns ännu flera bibelställen som vi inte behöver slå upp nu. Sen så gick det ju en massa år. Nu ska vi se här. Ja, just det. Jag hade skrivit upp det som du har sett här nu. Det som jag har läst och som jag sa handlar om landet. Det handlar ju faktiskt egentligen också lika mycket om löftet. Eller hur? Det här är löftena som man får. Sen kommer det ännu tydligare. Det geografiska. Vi tar några bibelställen till då. Andra Mosebok, kapitel 6. Löftena och landet, det är det som är poäng i det här, hänger ihop alltså. Och vi vet ju det att landet betyder enormt mycket för det judiska folket idag. Och det har att göra med att det hänger ihop med löftet. Andra Moseboks sjätte kapitel, där står det i vers 8: och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det till arvedel. Till arvedel. De skulle ärva landet. Nu hade ju Paulus skrivit ärva världen där i Romarbrevet. Men ändock. Jag läser inte de här andra ställena om det geografiska området, för jag tycker att det blir för mycket. Inte för att det kan bli för mycket av Guds ord, men vi har ju en tid att tänka på och den är ond. Så vi bara konstaterar då hur det här hänger ihop, och så säger jag detta att de här orden och den här tanken om löftet och om landet, det följer ju med. Och jag sa det förra tisdagen att när jubileerboken skrevs, som inte vi räknar som någon kanonisk bok, men det finns andra som räknar det som en kanonisk bok, där så har begreppet att ärva landet utvidgats till att ärva världen. Och nu har jag inte bibelställen här på det, men om ni kommer ihåg och tänker på, så står det ju att Israels barn, långt tillbaka med Abraham, de ska ju vara som ett prästadöme för hela världen. Hela folket ska ju vara som ett prästadöme för hela världen. De ska så att säga vara till hela världens tjänst. Så att den där tanken finns säkert med i den utveckling som vi ser. Och jag tänker på ett Jesusord. Jag läser det högt här, det är från Matteus 5:5. Saligprisningarna. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Så står det ju faktiskt. Här är ett annat grekiskt ord. Så tesges. Så det är ett annat ord, men det är ju ännu mer konkret vad jag förstår. Ännu mer påtagligt att det handlar om den här världen, alltså territorium. Så vi ser att den tanken finns med. Och sen när vid den tiden när Paulus levde och verkade, eller egentligen redan innan, så kom löftet om landet och om att ärva landet mer att syfta på den tillkommande världen. Alltså det eskatologiska perspektivet. Och därför var det intressant, jag pratade med Erik här om det ord som Paulus använder. För när det står att han ska ärva världen så står det på grekiska kosmo. Och kosmo kan betyda jord, alltså jorden, själva den geografiska jorden. Men det kan också betyda hela kosmos, alltså universum. Och så fick jag lära mig av Erik att det kan betyda det fulländade. Därför att det Gud gör, det är att han tar saker och ting från kaos till kosmos. Från kaos till fulländning. Så det kan ju vara så att Paulus också hade den här tanken, att han tänkte att vi skulle få ärva alltså gudsriket, fulländningen, det eskatologiska riket. Och när man läser inte bara Romarbrevet utan till exempel Efesierbrevet, jag ska läsa den versen också. Efesierbrevet 1, vers 11 och 13 har jag skrivit upp. Så står det i Efesierbrevet 1:11, i honom, alltså i Jesus Kristus, har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det, av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. I honom har ni också tagit emot den utlovade helige ande, det är slutet på vers 13, som sigill. När Paulus talar om det här, då är det onekligen så att han förlägger det vi ska ärva till Jesus Kristus, som ju är uppfyllelsen av löftena. Och att där finns främst det eskatologiska perspektivet. Det är så. Inget tvekan om det. Men den stora frågan nu, det är det här. Betyder detta, nu när allting har förts in i Jesus Kristus, när vi har fått det eskatologiska på plats, Guds riket som vi ärver, betyder det att de där löftena till Abraham inte är giltiga längre? Alltså att vi har lämnat det bokstavliga. Att det är gammalt så att säga, överspelat. Och nu har vi kommit någonting nytt. Jag vet inte. Och det finns olika sätt att tänka om det här. Men jag ska erkänna för er att jag har svårt att tänka den tanken. Att Gud skulle ha sagt så här så väldigt konkret till Abraham. Men sen i praktiken så gäller inte det på slutet. Men så tänker nog de flesta kristna. Och det gör ju att har man släppt den tanken, det bokstavliga med Israel. Och liksom tagits in i Jesus Kristus och lever i tron. Och har det eskatologiska perspektivet. Alltså det blir väldigt andligt. Föga förankrat i både skrift och i den krassa verkligheten. Där har vi som motvikt detta med inkarnationen och att tron och det ska ta sig uttryck i gärningar. Och så. Men jag tycker fortfarande att det känns otillräckligt. Jag tänker mig alltså att detta med Israel står fast. Men nu var inte det som var den stora frågan eller poängen när Paulus skriver här i Romarbrevet. Men håll med om att det här är en sån där fråga som delar kristenheten. Och vi vet inte helt enkelt. Nåja, vi lämnar det därför att vi kan inte komma längre. Utan vi går tillbaka till våran text och konstaterar bara att löftet att ärva världen är inte knutet till lagen. Utan det är knutet till den rättfärdighet som kommer av tro. Så Vi skulle alltså kunna fortsätta att betrakta de här bokstavliga löften om landet sånt. Vi skulle kunna fortsätta att betrakta det genom trons ögon. Men vi kan inte genom lagen eller genom gärningar förverkliga det. Och det här är ju kritiken ifrån de ortodoxa judarna. För de ortodoxa judarna som ju inte gör militärtjänst i Israel och som knappast accepterar landet Israel som ett gudsland. De säger det att ja, men det här Israel så som det ser ut idag, det har vi ju vunnit i krig genom gärningar. Det är inte Guds messias som upprättat det här. Och därför ger man inte sitt erkännande till staten Israel. Så till och med där, bland judarna själva, så är man osäker på hur det här ska förstås. Men där är vi. Vi får inte svar på allting. Men även om vi inte får svar på såna här frågor som väcker vår nyfikenhet, så tycker jag att det finns all anledning att ha sina sinnen vakna i nyhetsrapporteringen, måste jag säga. Det finns ju många sådana här profetiska texter. Det talas om Gog och Magog och alltihopa vad det är för någonting. Jag kan inte de här detaljerna, jag har inte inläst på det. Men det här riket i norr då, Gog och Magog, du ska komma ner i Israel och Hamageddon och allt det här, va. Och vad jag förstår så är det, som jag hörde utav en militär faktiskt. De sa det att det som händer nu i Mellanöstern, det är att det för första gången har blivit militärtekniskt möjligt för Ryssland att åka obehindrat ända ner till Israel. Alltså genom Syrien och de här. Det finns liksom inget hinder längre. Det har aldrig varit tekniskt möjligt tidigare, men nu är det möjligt. Och vi som har varit med lite grann, vi vet ju hur snabbt saker och ting kan ändra sig. Ja, men om tanken bara plötsligt börjar rulla från Moskva ner till Jerusalem imorgon, när det kommer sådana rapporter, så är det ju inte någon omöjlighet. Och det här gör ju att de här bibliska texterna, det är svårt att bara bortse från dem. Därför att det finns en profetisk historia i skriften, och det ska vi se här alldeles strax ännu mer om än i ett annat ämne. Det är en sak till som vi ska ha med här i vers 14. Paulus talar här om dem. Nu lämnar vi det där med Israel tills vidare, går tillbaka till texten. Han talar där i vers 14 om dem som håller sig till lagen. Och där syftar han, vad jag förstår, på observanta judar, alltså i den meningen de som verkligen håller sig till lagen, de som försöker leva efter lagen, de som har grundat sina liv på lagen, de håller sig till lagen. Och de håller sig också till lagens gärningar, såklart. För det är ju själva syftet med lagen, att man ska göra det så som det står. Men om det är så att man håller sig till lagen och till dess gärningar, lagens gärningar, då krävs inte någon tro. För du kan göra lagens gärningar utan tro. Man kan vara hur otroende som helst och göra lagens gärningar i alla fall. Och vara en god människa och inte sämre än någon annan. Krävs ingen tro för det. Krävs bara handling. Så Paulus godkänner inte det, va? Alltså de som håller sig till lagen, det går inte. Det är inte på det sättet som vi får gemenskap, hjärtats gemenskap med Herren Gud. Om det skulle vara så att man håller sig till lagen och till dess gärningar, där det inte krävs någon tro, ja, då är tron utan innehåll och löftet satt ur spel, satt ur kraft. För då hänger det ju på vad vi gör. Så här spelar han verkligen ut de där två uttryckssätten. Jag vet att vi gick igenom det här ganska noga när vi gick igenom Galaterbrevet. Där står i Galaterbrevet 3:18, står också om arvet. Ty om arvet beror på lagen, beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet genom ett löfte. Det är ju nyckeln. Abraham hade ju ingen lag och några laggärningar. Så det Paulus gång efter annan vill stryka under och lyfta fram, betona och uttala, det är att våra liv bygger på tron på Jesus Kristus. Jesu Kristi verk på Golgata kors är grundvalen för det kristna livet. Ingenting annat. Och här måste jag säga det som jag har sagt många gånger, men jag ska se om jag kan säga det med andra ord den här gången. Här är det ju så att vi som kristna, vi måste få upp ögonen för, vi måste förstå att vi är i Jesus Kristus som har uppstått från de döda och som har gett oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Det måste vara, måste inom citationstecken, vara klart för oss, för det är det som är utgångspunkten för det kristna livet. Det går inte att ha någon annan utgångspunkt. Det vill säga, varje människa som är en kristen på riktigt, som är född av Guds ande, av Guds ord, befinner sig i den positionen. Och det är den positionen som möjliggör för mig att leva som kristen. Går inte på annat sätt. Och jag är lite oroad för, eller jag är nog ganska tyvärr mer än oroad, för att jag ser ju hur många, många kristna lever i sin tankevärld utanför Kristus och vill liksom komma in i Kristus. Då kommer aldrig lyckas med det. Det är liksom fel från början. Så det här med att leva i Jesus Kristus, och det är ju det som kapitel 5 och ännu mer 6, 7, 8 handlar om. Han går så grundligt igenom det, för det är helt avgörande. Det var det här som tror jag som var, nu ska jag inte, menar jag inte att rättfärdiga någonting eller så, va? Men jag tror att det här var det på ett sätt nya och revolutionerande med trosförkunnelsen i Sverige. Man talade om vår ställning i Kristus. Som ju vanlig basic klassisk kristen tro. Men fick ett sånt genomslag. Därför att det etablerade kristna lever liksom inte i den glädjen eller i den tron. Och det måste vi göra. Måste göra, missförstå mig rätt. Det är ju ingenting som vi kan göra, utan vi behöver förstå var Gud har placerat oss. Att vi är placerade i Kristus Jesus och att löftena är uppfyllda. Och det här förhåller vi oss till genom tro och förtröstan och tillit, inte på något annat sätt. Så var det med det, och sen var det i vers 16-17, därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd, och löftet står fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk. Där har jag lagt märke till, jag har gjort en liten not här, att Bibel 2000 har en annan översättning. Där upprepar man de som håller sig till lagen. Här står det i folkbibeln, och jag tycker att det är bättre. Inte bara för de som hör till lagens folk, det vill säga till, inte bara de som är judar. Alla judar hör ju till lagens folk. Det ska inte stå till de som håller sig till lagen, för det var ju mera de observanta judarna. Det var ju detta med, det låg betoningen på gärningarna att man gjorde. Men Paulus räknar in alla här, också de som inte tror och de som inte gör lagens gärningar, men som är judar, som ändå är upptagna i förbundet. Så lagens folk, som det står här, är bättre. I den grekiska texten så står det de som är av lagen. Man får liksom göra en tolkning där när man översätter. De som är av lagen, det vill säga det judiska folket. Så står det ju också i vers 17a. Så står det skrivet, till fader för många folk har jag satt dig. Så där, det förstärks nästan det som den översättning som folkbibeln har. Så där har vi gjort den första delen, och vad väldigt vad klockan går. Och den första delen var alltså att löftet att ärva landet knyts till tron. Det var det viktiga där. Men nu har vi det andra, nämligen att Abraham satte tillit, sin tro till den Gud som gör döda levande. Jag läser från 17b. Det är han, Abraham alltså, inför Gud som han trodde på, honom som gör det döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Abraham trodde och hoppades på... Förlåt, nu gick jag lite för fort fram. Vi ska ta och backa där till 17b. Det är han inför den Gud som han trodde på, honom som gör det döda levande. Ja. Så var det. Det var nämligen så här, vi kan slå upp det. Första Mosebok 15, där när han fick löftet, så lät det som så i vers 4. Herrens ord kom till honom, till Abraham. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Så Gud säger till Abraham, en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och han kunde ju inte, han var ju för gammal, Abraham. Alltså ett omöjligt ord. Och inte desto mindre så var det så Abraham uppfattade det hela. Om du sen kommer till 17 kapitlet så läser man där i vers 6. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Så där förnyas löftet. Och det löftet förverkligas först när Isak föds. Ismael fick han ju med sin tjänstekvinna. Men det skulle vara han och så skulle det vara Sara som skulle få det här barnet. Så det är först när Isak föds som löftena förverkligas. Och senare så förverkligas det, om man säger så, definitivt när Jesus föds. Jesus är ju Abrahams son, slutsonen, den fulländade. Paulus skriver här, nu har jag slagit igen här, men det stod så i vers 19, Romarbrevet 4:19, att Saras moderliv var dött. Men Gud gjorde det levande så att Sara kunde bära och föda Isak. Första Mosebok 17, vers 15 till och med 21. Ska vi se här, jag hade en anteckning här. Vad jag nu har gjort av den. Om du tittar i första Mosebok 17. Där har vi det. Vers 17. Så står det att när Abraham fick höra det här. Som alltså var omöjligt. Så står det i vers 17. Då föll Abraham ner på sitt ansikte. Men han log. Och sade för sig själv. Skulle det födas barn åt en man som är 100 år. Skulle Sara föda barn hon som är 90 år. Och där står det alltså att han log eller skrattade. Så står det. Han skrattade. Och det där kommer igen om du tittar i kapitel 18, vers 12. Där står nämligen, när det här står klart för Sara, så står det Sara log eller skrattade inom sig. Och frågan här är nu, varför skrattade de? Varför log de och varför skrattade de? Och då hittar vi svaret hos Jesus, Johannes evangeliet. Det står nämligen i Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 56. Det här är en diskussion som Jesus har med judarna, och vi hoppar över hela den kontexten. Bara läser vers 56, så säger Jesus: Abraham, er fader, jublade, log eller skrattade över att få se min dag. Det betyder alltså att Paulus tänker sig att Abraham, när han fick löftet om en son, i rent bokstavlig mening, så såg Abraham den Gud som väcker det som är dött till liv. Och längst in där i fulländningen så ser han alltså Jesus. Därför förklaras han rättfärdig. För han ser Jesus och han tar emot Jesus, han tror på Jesus. Och därför det där leendet eller det där skrattet, det är alltså omtolkat eller tolkat som ett jubel av glädje över att ha sett Guds dag. Det är fantastiskt. Här är sån evangelisk tro det kan bli. Det står också så här, nu får vi gå tillbaka till Romarbrevet 4. Det står så här i vers 18. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, så som det var sagt: så talrika ska dina efterkommande bli. Och det har skrivit så här i mina anteckningar: Abraham kunde självklart inte veta någonting om en sån framtid. Alltså mänskligt sett, va? Handen på hjärtat, han kunde inte veta något om en sån framtid. Inte heller hade han en sån stor eller stark tro att tron, styrkan i Abrahams tro, var sån att löftet skulle kunna förverkligas. Utan tron som han hade förvandlades till ett hopp. Det står ju så här också. Där allt hopp var ute, vers 18, trodde och hoppades han. Det där tycker jag är väldigt tänkvärt. Därför det är ju på samma sätt för oss. Vi talar ofta om tron och betonar tron, och det är inte fel, men hur ofta talar vi om hoppet? När det handlar om din och min uppståndelse från de döda, när det handlar om att vi ska ärva landet, vi ska sitta på tronerna eller hur du nu vill tänka dig för bild om framtiden, så kan vi inte ha så stor tro så att vi kan tillgodogöra oss det. Ännu mindre förverkligare. Men vi hoppas. Och så har jag tänkt på de här frågorna som jag inte kan lösa. Till exempel det där med tusenårsriket, vi har pratat om det, snuddat vid det. Det finns ju i första och andra Thessalonikerbrevet. Man väntar på att Jesus skulle komma tillbaka, upprätta Guds rike på jorden, skulle bli frid i 1000 år. Eller förknyta an till det här, hela Israel ska bli frälst och man ska regera över hela världen. Vem kan tro något sånt? Nej, men jag kan ju hoppas. Hur ser det kristna hoppet ut egentligen? Vad är det du hoppas? Du hoppas förmodligen det du tror. Men vad tror du då? Jag vet inte. Nej, det är viktigt att studera Guds ord alltså. Läsa Guds ord. Och det är vad vi gör här också. Och dessutom så står det så här i vers 19 om Abraham. Han sviktade inte i tron. Alltså, tron och hoppet hänger verkligen ihop här. Va? Han hoppade så starkt så att han inte sviktade i tron. De berikade varandra, de där två, tron och hoppet. Jag tycker det är en härlig tanke. Och den gör att jag kan inte nöja mig med en tro som ser bakåt eller som försöker tillgodogöra mig bibelordet på ett dogmatiskt sätt. Alltså rätt eller fel. Därför min tro innehåller lika mycket hopp. Och det är inte frågan om rätt eller fel, utan det är frågan om att förtrösta på Gud och hoppas på Gud och på Guds löften och på Guds nåd. Det är något annat än dogmatik. Det handlar om en levande relation till Herren. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron. Vers 20. Vers 21. Han var viss om, han var övertygad om, att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Alltså återigen, liten sätts till Gud och till det som Gud har lovat och till det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och på det här sättet, vers för vers, så gör Paulus tydligt för det judiska folket som baserade sitt liv på lagen och på de gärningar man kunde göra. Han gör mer och mer tydligt genom exemplet Abraham hur det till syvende och sist bara handlar om att förtrösta på Gud och på Guds ord och på Guds löfte. Så då kan vi dra nästa slutsats. Den här andra delen som handlar om att han trodde på en Gud som gör det döda levande. Nämligen den slutsatsen att om han trodde på det, om det är på det sättet och vi tror på det sättet, då har ju kartan ritats upp om rätt och rejält. Då handlar det kristna livet om att, som jag sa tidigare, vi är i Jesus Kristus, det är och syndernas förlåtelse i evigt liv. Det är själva utgångspunkten. Men det, till detta måste vi också lägga att i denna utgångspunkt finns det att vi tror på det omöjliga. Vi tror på att Gud gör det som är dött levande. Det ingår i den kristna tron. Och därmed så har vi varit med om ett helt paradigmskifte. Därför det finns ingen, om ni ursäktar, normal människa som kan tänka eller tro så. Utan vi utgår ju från oss själva, från spelreglerna i den här världen och politiken och samhället och så vidare, va? Paulus utgår inte alls från det. Och om ni kan ta emot det, jag utgår inte heller från det. Vi lever i Kristus. Vi väntar på fulländningen som vi redan har tagit emot i våra hjärtan genom den helige ande. Det anger livsinriktningen, det anger tolkningsmönstret för tillvaron i den här världen. Det är så vi ser och förstår det som sker runt omkring oss. Kallas för metanoeo, omvändelse, ändras tankesätt. Och nu så tar vi de sista verserna. Vi ska nog hinna med dem också, vers 23 till och med 25. Jag läser. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräkna oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ser du här nu att det är ett annat paradigm, det är ett annat utgångsläge helt enkelt, va? Abraham har blivit prototypen för det eskatologiska folket, för det fullkomliga folket. Det folk som lever genom tron på Jesus Kristus, som ser och lever av det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Ett annat paradigm. Paradigm, jag vet inte om du förstår ordet. För säkerhets skull så ska jag förklara att para betyder ju vid sidan av. Och digm har att göra med mönster eller karta. Om du tänker att du har tänker Värnamo för 1000 år sedan, och så har du en karta. Vi behöver inte ta en sån gammal karta kanske, men vi har en karta över Värnamo. Och den har vi lärt oss att den ska vi använda och den följer vi. Problemet är bara att vi upptäcker att den stämmer ju inte med verkligheten. För Värnamo har ändrats så mycket genom århundraden och årtusenden. Då kan man inte göra som så att man försöker lägga till och dra ifrån och ändra på den här kartan. Utan man kommer till sist i ett läge där man måste byta karta. Man får helt enkelt lägga undan den och skaffa en ny. Det är ett paradigmskifte. Så man har bytt hela det grundläggande mönstret. Hela den grundläggande kartan. Man kan inte, om man vill leva som en kristen och vandra som en kristen, som vi ska se sedan då, att vandra i anden, så kan man inte hålla på och lägga till och dra ifrån och experimentera. Du hittar inte fram på det sättet. Du måste byta karta. Du behöver stå i Jesus Kristus. Med allt det som jag har talat om här nu då, med löfterna och nåden och syndernas förlåtelse och en Gud som uppväcker de döda och gör dem levande. Det är själva utgångspunkten. Det är en annan kartbild alltså. Du följer ett annat sätt att tänka. Och det är det som Paulus skriver om. Han skriver om det nya paradigmet. Han beskriver den här kartbilden i de verserna som jag läste. Han som utlämnades för våra synders skull, uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det är grundvalen för det eskatologiska folket. Ni förstår vad jag menar med det eskatologiska folket. Människor har ända sedan Abraham och genom århundraden och årtusenden längtat efter fulländningen. Nu bryter fulländningen in med Jesu Kristi död och uppståndelse. Den är här. Vi tar emot den. Och inte bara tar emot den, vi placeras i den. Vi är det eskatologiska folket genom tron. Vi är inte framme där ännu, för vi är fortfarande kvar i världen. Men en dag så ska vår tro förvandlas till åskådning. Eller om Jesus kommer tillbaka innan vi dör, så vi ska förvandlas i ett nu, som man säger i första Korintierbrevet 12:15. Så vi har det nya, även om det inte är helt och hållet fullbordat. Nu ska jag säga det här som jag sa tidigare. Jag ska säga det en gång till. Nämligen att Abraham blir alltså en prototyp. Inte bara för hur man förklaras rättfärdig genom tron. Utan han blir en prototyp för det eskatologiska folket. En förebild för de som är frälsta, om jag säger så då. Och det är kung David också. Det finns många andra heliga i skriften som sannolikt räknas dit. För det var ju så att det var inte bara judar eller hedningar som det var tidigare. Utan nu är det judar och hedningar och sen är det eskatologiska folket, alltså de kristna. Och bland de kristna så finns det först och främst judar men sedan också hedningar. Och därmed så har också det uttrycket, först juden och sen greken, fått en ny betydelse. För innan betydde det någonting annat. Innan betydde det, hade det med lagen och löfterna och privilegierna och så att göra. Men nu har det att göra med att vi alla i Kristus är inte vare sig jud eller grek. Utan där är vi alla förenade i det eskatologiska folket. Först och främst juden, men sedan också greken. Det där kallas alltså för profetisk historia. Det betyder att skriften är för Paulus, det som vi har läst här nu om Abraham. För Paulus är det inte bara historia, utan det är profetisk historia. Levande historia som är i färd att förverkligas. Så ser Paulus på skriften. Och det finns andra exempel. Jag har skrivit upp här. Vi kan kanske bara ta första Korintherbrevet kapitel 9 som ett exempel. Det står nämligen så här i första Kor 9, vers 8. Är det bara som folk säger? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag. Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Och så vidare. Nej, det är detta att man ger lön, att man ger mat till oxarna som ska kunna arbeta. Det är en princip. Det är ett profetiskt ord som säger att så ska vi göra också i Guds församling. Så är det också i vår tid på samma sätt. Nu förverkligas det. Så att man ger ordet, man tar emot ordet, man ger välsignelsen, man tar emot välsignelsen. Samma princip. Och den finns grundad i skriften. Vi trodde att det handlade om oxar som skulle få mat. Men i själva verket så fanns det en innersida utav det där ordet. Som var ett oändligt djup alltså. Profetisk historia. Och du kan få ett exempel till. 10 kapitlet. Där skriver Paulus. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat. Alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Ja, men svårt att hänga med, eller hur? Nej, Paulus ser profetisk historia. Han ser bokstaven, han ser historien. Men han ser också vad som finns där i det andliga, i anden. Och det är det som förverkligas nu genom tron på Kristus. Därför finns det skäl att läsa Gamla testamentet också. Jag tror att jag gör som så. Och jag tar det här också. Jag hinner inte riktigt färdigt säga, men vi tar det här också. I en mening så är allt fullbordat. Titta kapitel 3. Om vi nöjer oss bara med två ställen så jag inte behöver slå upp flera. Ni får det här i anteckningarna sen. Men i kapitel 3, vers 24, där står: de står som rättfärdiga, alltså alla har syndat, saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Där ser ni ett historiskt faktum. Så ser det ut. Vi är rättfärdiggjorda. Det har skett. Det har fällts en dom i himlen över oss kristna. Vi har förklarats för rättfärdiga. Och sen så står det i vers 30. Där står det om han, lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och så vidare. Där är det presens. Alltså det som jag vill ha sagt är att å ena sidan så har allt det här hänt, att vi är placerade i Jesus Kristus. Och det kan man naturligtvis skruva och betona och tala om mycket. Men kom då ihåg att det är bara å ena sidan. Å andra sidan så väntar vi på det fulla förverkligandet. Gud håller, vi har förklarats rättfärdiga, men Gud förklarar oss rättfärdiga ikväll också. Det pågår. Och en dag så kommer det att bli liksom påtagligt på riktigt. Vi har tagit emot segern. Vi är på väg mot segern. Men på vägen dit så ska vi prövas och luttras. Det ingår så att säga. Abraham förklarades rättfärdig. Sen så står det i första Mosebok 18 att Gud satte honom på prov och sa: ta din son Isak och gå och offra honom. Då gjorde Abraham det. Och han kunde göra det i tron på Gud som uppväcker ifrån de döda. Men han kunde göra det också därför att han på det sättet kunde visa sin rättfärdighet. Han hade förklarats rättfärdig. Nu fick han i handling visa den också. Och när han kommer till himlen så får han sitta till bords med Herren själv. Så är det för oss också. Vi har förklarats rättfärdiga, vi har fått alltihopa. Men det är också någonting som vi lever av. Någonting som pågår hela tiden ibland oss. Så det är inte ett historiskt faktum i den meningen att det liksom ligger bakom oss på något sätt. Utan det är ett pågående verk ibland oss. Det som kallas för helgelse. Ville bara att vi skulle få med det på slutet. Och därmed så får vi stanna. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber nu att du ska fortsätta att verka ditt verk ibland oss och i våra liv. Herre, tack för den inriktning som du har gett oss när du gav oss kärlek till ditt ord och ditt löfte. Herre, vi är ivriga på att få lära känna dig allt bättre. Tack Herre för att vi kan förtrösta på att våra liv ligger i dina händer och du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Amen. All ära till dig Herre. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är Romarbrevet vi håller på med och det här var del 17. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här på måndagar klockan 19. Du kan också lyssna till Bibelförklaringarna på Värnamo församlings hemsida värnamopastorat.se. Där kan du klicka dig vidare till bibelförklaringar och få lyssna på gamla bibelförklaringar och även de nya. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Efter sändningens slut så får vi lyssna till sändning från Radio MF och vi får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.